det jag var så fascinerad utav som pojk 1954, 56, 58, det är jag ju bara skrämd utav idag.
Det här är Grunden till allt. Programmet där vi berättar historierna som gömmer sig i det periodiska systemet.
Efter andra världskriget hände något med motorindustrin i USA. Bilarna fick nya former och kläddes i fenor och krom. För motorjournalisten och författaren George Joje Johansson var de blänkande maskinerna bränsle till hans pojkdrömmar. Men senare en symbol för problem vi dras med än idag.
Det fanns ju krom på bilar före andra världskriget i USA, men de mest intensiva kromåren i den amerikanska bilens historia är ju 1950-talet.
Jag heter Niklas Storm och först ska vi få veta varför krom blänker. Emma Johansson är Grunden till allts huskemist.
Krom är en metall som man ofta använder i legeringar. Det har den kemiska beteckningen Cr och atomnummer 24. En polerad kromyta är väldigt unik i att den reflekterar en väldigt, väldigt stor del av det infallande ljuset. Och vi uppfattar den här ytan som blank, nästan som en spegel. Väldigt förenklat så skulle man kunna förklara det här som att elektronerna i krom är riktade på ett speciellt sätt i förhållande till varandra. Och det här leder då till att ljuset reflekteras på det sätt som det gör.
Grundämnets namn, krom, stammar från gammelgrekiskans ord för färg, kroma. Och på 50-talet var kromets silverblänk färgen som signalerade framtid och status. Men historien börjar nog här.
Since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.
Med de orden hade USA:s president Franklin D. Roosevelt förklarat krig mot Japan och USA kastades in i andra världskriget. I februari 1942 slog landets bilindustri om till militärproduktion. Ett par månader senare blev även bensinen ransonerad. Att inte kunna tillverka nya personbilar till massorna blev grogrund för fantasi och kreativitet på ritbordet. George Johansson igen.
Man började debattera hur skulle bilismen se ut i USA efter andra världskriget när hela den här gigantiska produktionsapparaten av krigsmaterial skulle ställas om till ett bilhungrigt USA. Och de flesta var överens om efter andra världskriget slut att det är formgivarna som ska styra det här. För att bilen är ju redan uppfunnen, den behöver man inte förbättra så mycket. Det är ju bara liksom att hänga in samma motor fast i någonting som ser nytt ut, som uttrycker framtiden. Man hade råd, man hade tekniska resurser, man struntade totalt i miljön för att det är ju inte helt miljöbilligt, eller hur man nu ska uttrycka sig, att tillverka krom. Eller förkroma andra metalldelar. Hur som helst, kromexcesserna, de växte och växte under 1950-talet.
Under 50-talet sålde den amerikanska bilindustrin nästan 58 miljoner bilar till USA:s 150 miljoner invånare. Några av bilarna kom också till Sverige och en då mycket ung Joje Johansson fascinerades av de blänkande skapelserna som nästan såg ut att kunna flyga.
Det finns ju tre namn där som väl i princip är ledande. Jag kommer nu inte ihåg vilken utav dessa herrar som sa Chrome is my favorite color. Om det var Harley J. Earl, eller jag tror att det var han förut. Men Harley J. Earl, Virgil Exner eller den franskättade Raymond Loewy, som blev de ledande bilformgivarna under 1950-talet i USA.
Loewy lånade sina former från flygplan. Hans spetsnosade formspråk återfanns inte bara hos biltillverkaren Studebaker utan även i futuristiska tåglok. Exner är nog mest känd för det avtryck han gjorde i motorjätten Chryslers formspråk.
Och sen hade du Harley J. Earl som låg bakom de nya formerna inom General Motors-koncernen. Och där framträdde ju Buick som allra tydligast. Därför att Buick var ju den bil som gav begreppet dollargrin ett ansikte. Dollargrin finns ju inte på engelska, men i Sverige så kallades den väldigt träffande för dollargrin. För det var ju den här grillen med ett stort gap och i princip ribbor som såg ut som tänder. Och den grinade ju väldigt hungrigt då emot framtiden. Och sen hade Buick också förkromade så kallade portholes på sidan utav motorhuven eller på ovanpå det som man kan kalla för stänkskärmar. Portholes som skulle locka tanken till att det var en båt också på något sätt. Alltså ventiler, fejkade ventiler helt enkelt. De var ju naturligtvis också i krom.
Bilen var en symbol för självförverkligande och frihet. En bil av den senaste årsmodellen var en självklar komponent i den amerikanska 50-talsdrömmen om det sorglösa familjelivet i den välsopade villaförorten. Man byggde drive-in-banker, drive-in-kyrkor, drive-in-biografer och förstås drive-in-restauranger. Bilen var lösningen och lyckan i ett. I en tidningsannons gick det till exempel att läsa att föraren bakom ratten på 1955 års nya Ford-modell blir en new man. Hello, 50-talets förhoppningsfulla USA rullade över till 60-tal. Det visade sig att krigen tyvärr inte var slut. Nu skickade USA sina unga till andra delar av världen för att utkämpa nya strider, men som blev allt svårare att motivera. Hotet om kärnvapenkrig var ständigt närvarande och medborgarrättsrörelsens kamp för afroamerikaners rättigheter kastade ljus på orättvisorna innanför landets gränser. Även bilindustrins entusiastiska formspråk började förändras. Det tonades ner och nyktrade till en aning. Bilköparna började se sig om efter något annat och kanske något billigare och något mindre vräkigt. George Johansson igen.
Kromet som jag uppfattar det är ju i huvudsak en amerikansk företeelse. Och ett uttryck för det perversa amerikanska samhällets vilja att visa upp sig, att skryta, att inte dölja vad man har råd med. Det jag var så fascinerad utav som pojk 1954, 56, 58 när jag var 10, 11, 12 år, det är jag ju bara skrämd utav idag. Det är ju bara ett vansinnigt uttryck för totalt och meningslöst resurslöseri. Och det är ju väldigt lätt att titta tillbaka och döma. Men idag så ter det sig som ett totalt vansinne. Jag började den här dagen med att läsa den här nya, inte hela rapporten ska jag säga, men läsa om den nya amerikanska rapporten om klimatförändringarna. Mm. För geniet i Vita huset hade ju precis twittrat att det hade blivit lite kallt på morgonen där. Så att, var tog den där globala värmen vägen som alla pratar om, undrade geniet i Vita huset. Medan den här rapporten som då är väldigt trovärdig är ju ännu mer skrämmande än FNs, eller IPCC heter det, klimatrapport. Med allt vad det. Och jag menar, kromet och de här amerikanska bilarnas excesser, det var ju liksom början på någonting. Idag ser jag det som början på ett vansinne som vi fortfarande är mitt uppe i.
Du har grunden till allt som görs för Sveriges Radio av Niklas Storm och Jonas Lövenberg från produktionsbolaget Pigelkott. Tekniker var Johan Hörnqvist och musiken gjordes av Marcus Sjöblom.